En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Då är det måndag, då har vi ytterligare en omgång utav Premier League att gå igenom. Makoto har skickats hem till moderskeppet borta i öst. Det är du och jag som sitter här, Frida, för att prata Manchester Derby, Gökeres och Bergvallmål och ja, Gudmundsson-mål också, får vi väl konstatera.
Ja,
och så vidare. Vi måste väl börja i Manchester, eller? Det känns väl konstigt att börja någon annanstans när vi har haft ett derby, även om det inte varit så spännande. Det var, jag vet inte, jag känner inte så mycket av derbykaraktären i den här matchen.
Nu låter det som Roy Keane som var jätteupprörd av att det inte var varken några gula eller röda kort.
Nej, för första gången på jättelänge, va?
Ja, som det inte blev. Han gillade ju det starkt. Han tycker ju om när det smäller i derbyn.
Såklart.
Okej, jag håller väl med. Jag tyckte väl inte heller att det tog lite tid innan den här matchen kom igång. Tyckte jag. Det är ju Phil Foden som står för en fin aktion där ihop med Jeremy Doku till 1-0-målet och sen så Erling Haaland som tar över showen fullständigt. Men
ja,
man lämnas ju lite grann med samma. Det här var en jätteviktig seger för Man City, ska sägas, med tanke på att de ändå har inlett säsongen hyfsat skakigt. Jag menar, förluster mot både Tottenham och Brighton.
Jag menar, 3 poäng på 3 matcher är ju långt ifrån vad de hade förväntat sig.
Så ja, sen har de ju haft många nya spelare och det är väldigt tydligt också att Guardiola försöker implementera ett nytt Manchester City. Alltså sett till då spelsystemet också. Jag var lite skeptisk när de plockade in Donnarumma och tänkte det här känns inte alls som en Guardiola-spelare. Men nu börjar man ju förstå att Donnarumma kommer inte ombedas att, ja, att använda fötterna alldeles för mycket. Utan nu kommer det bli ett rakare Man City. Och Donnarumma står dessutom för en jättefin räddning på en Boomers skottar i andra halvleken. Så att han gjorde ju sin del i det hela också, medan då Bayern Dier borde ha stått upp bättre, särskilt vid Haalands första mål. Tycker väl ändå, alltså Haaland gör ju den aktionen jättebra från början till slut, men sen samtidigt så att Bayern Dier måste förstå att Haalands enda val i det läget är ju att göra precis det han gör, det vill säga att lyfta bollen över honom, så han måste ju försöka göra sig större. Men Uniteds gamla vanliga problem består. Ruben Amorim under hårt tryck igen och lätta tryck på Guardiolas axlar.
Ja, och jag menar, det är verkligen Groundhog Day när man pratar om Manchester United. Ett mittfält som inte är tillräckligt bra. Ugarte som slarvar, inte alls med i matchen. Brist på, grejen är så här att Manchester United vinner bollinnehavet i den här matchen. Och det kan man ju lyfta på ögonbrynen åt. Men de gör ju väldigt lite med det bollinnehavet. Och framförallt så saknas ju den där kreativa kraften när man då har bollen i det i de positionerna på offensiv planhalva, att man spelar runt. Det är ju ganska lätt för Manchester City att försvara sig mot det här hela tiden och lätt att avväpna Manchester United när de hanterar inte den här pressen speciellt bra som Manchester City sätter på dem.
Och nu saknades ju Mateus Cunha och framförallt Mason Mount.
Absolut.
Alltså han är ändå,
han är väl den som har haft den rollen och gjort det bäst hittills under den här säsongen.
Ja, eller snarare att Mount är tillräckligt intelligent för att förstå att han kan liksom ha den här nummer 10-rollen och ändå sjunka ner och hjälpa till centralt på mittfältet. För att det är ju där, alltså oavsett vem den är som spelar, så behöver ju den spelaren alltid hjälp och understöd. För att de är så himla sårbara på de ytorna. Och jag menar, alla motståndare vet ju hur Man United kommer försöka spela. Och alla vet att det är just de ytorna där de faktiskt kan straffa dem. Så att det är ju inte överraskande på det viset att att United sitter i den här positionen. Men däremot så blir det ju konstigt också när Morim, han håller så envis fast vid det här, trots att han kanske då inte har materialet till att spela på det viset. Jag menar, nu har han ju ändå ett bra försvar, och jag tycker väl en sån som Dorgu, jag är kanske inte hans största fan, men jag tycker ju samtidigt att han passar väl rätt okej på den positionen ändå på wingback. Och sen så har de då ett anfall med nya tillskott, men ändå så får han inte den balansen rätt. Och jag vet inte, det är frågan om man inte måste försöka att bli lite mer pragmatisk, att anpassa sig lite mer här än efter, för att annars så vet jag inte hur det kommer att sluta för Amorim. Han kan mycket väl få kicken snart, för att Man United har inte inlett säsongen bra rent poängmässigt.
Nej, inte poängmässigt. Spelmässigt helt okej i perioder. Och man var spelmässigt helt okej i perioder i den här matchen. Men det är som att den där otryggheten som finns, så fort United började liksom hitta lite passningsspel, började hitta lite tempo offensivt, så var den där bräckligheten på mittfältet och i backlinjen det som välte dem. För precis när de började få lite momentum, det var ju då de släppte in de här målen. Och att lämna så mycket yta, alltså Maguire i löpduell från egen planhalva med Erling Haaland, det finns ju inte. De kan ju spela om den här matchen 1000 gånger om du ska lämna den ytan, och att Maguire ska vara den som ska ta den löpduellen, så kommer det Manchester United förlora den alla 1000 liksom. Det går bara inte. De här memesen som har spridits nu på Manchester Uniteds höga backlinje långt in på offensiv planhalva, med Haaland som bara står och väntar vid mittcirkeln på att det ska komma en lång boll och ta en löpduell mot egentligen vem som helst, för över sådana ytor är han ju brutalt snabb, Haaland. Det blir så uppenbara systemfel.
Ja, alltså jag måste också lyfta fram en stat som är ganska otrolig faktiskt. Och det är att trots då att Man United ligger på en 14:e plats i tabellen, så har de haft flest bollberöringar i offensivt straffområde. De har haft högst expected goals. Och de har också haft flest skott den här säsongen. Så jag menar, det finns ju bitar, återigen det här med att man faktiskt har värvat in offensiva tillskott. Det finns ju bitar i det här systemet som fungerar.
Verkligen.
Men Amorim måste han se till att verkligen få stopp på blödningen där centralt på mittfältet. Annars spelar det ingen roll att man skapar.
Nej, precis. Det spelar ingen roll att man har... För offensivt ser det ju väldigt bra ut. Jag tyckte Benjamin Cesco också gör det han kan med den här matchen.
Jag tycker inte riktigt att han får... Det är väl lite som Gyökeres, det här med att de kanske inte riktigt hittar honom än. Men det är inte så konstigt. Han har inte startat så många matcher. Det här var hans första start i Premier League.
Ja, men han var aktiv och han var där. Och han blir ju jobbig någonstans för motståndarsupportrarna med sin fysik, och att han är liksom rörlig och aktiv och nej, men jag tror han kommer bidra jättemycket. Men som sagt, det spelar ju ingen roll om du gör sådana misstag i försvaret, om du gör sådana misstag i speluppbyggnaden, att du tappar bollen i de här lägena. Vi måste nämna Phil Foden också, som var tillbaka. Alltså man saknade honom under hela förra säsongen och undrar vad har hänt med Phil Foden. Här fick man ju lite flashbacks av säsongen 23-24 när han ju blev säsongens spelare. För att de där snabba fötterna, det där smarta passningsspelet, poängfoten, det var ju tillbaks här. Och det är klart att med Kärke på skadelistan nu, jag menar, kan man få tillbaks en Phil Foden i sin bästa form, men då finns det ju få spelare i världen som petar honom på den positionen, så är det ju.
Det var ju symboliskt också att just Foden fick, att han utmärkte sig i den här matchen, men också fick göra ledningsmålet och dedikerade ju det till, han är ju från Stockport, det är ju även Ricky Hatton som var ett stort Man City-fan, gick ju bort här under helgen, eller det meddelades snarare att han hade gått bort. Så att ja, det var en fin stund där ändå när Foden hyllade honom.
Och Doku som när han får utväxling på sina trollkonster med bollen med fötterna, så alltså när det blir poäng utav det, då är han ju magisk att titta på. Alltså vilken speed och vilka dribblingar han bjöd på stundtals. Det är svårstoppat, det är ju så.
Jag tycker fortfarande att han är en sämre spelare nu än vad han var för ett par år sedan, men jag förstår vad du menar. Det är trots allt han som får två assist i den här matchen väl, till och med.
Mm, jag tror det. Men otroligt. Nej, men det var väldigt ensidigt. De här mötena brukar inte vara så ensidiga. De brukar vara väldigt dominerade utav den här derbykaraktären, och Manchester United brukar ju vara rätt så framgångsrika just mot Manchester City. Det var de inte här. Det var en ganska enkel 3-0-seger till slut för Manchester City. Vi tar oss till en annan 3-0-seger då. Där var du på plats, Arsenal mot Nottingham Forest. Viktor Gyökeres gjorde ett riktigt Viktor Gyökeres mål, precis som man ska göra. Zubimendi med sina två första mål. Han gjorde två mål på hela förra säsongen. Nu gjorde han två mål i en match och en riktig pärla. Och att den styrdes lite. Jag tyckte det var svårt att se om den styrdes via Murillos panna eller inte, för den hade liksom den skruven, bollen. Mm. Så att det var lite som den här, nu kommer jag ihåg Thiago skottet, som man är såhär, tar den i marken eller inte? Är det bara en sån sjuk skruv på den? Det var lite samma sak här, att det var sån skön ytterskruv på den, att den hade lika gärna inte kunnat gå via Murillos panna, ja. Var känslan.
Ja, precis. Det var inget dåligt första mål för Arsenal, hur som helst.
Nej.
Och det här handlade ju helt och hållet om nykomlingarna. Det var 5 nyförvärv i startelvan. Och det märks ju att Arsenal verkligen har rustat och att man nu har fått in ersättare till de här viktiga nyckelspelarna, som exempelvis Bukayo Saka. Jag menar, Noni Madueke var superb. Han var kanske bäst på planen då, det var väl han och Zubimendi. Och ja, men just det här, och han hela tiden utmanade stackars Morato där på kanten. Han hade ingen chans överhuvudtaget. Och jag tyckte det var lite roligt också, för att Madueke blev så himla frustrerad. Han fick ju, eller snarare Arsenal fick, väldigt många hörnor, särskilt i första halvleken. Och Madueke slog majoriteten av dem. Och han har en väldigt speciell teknik när han slår dem. Alltså det är som att han bara... Det är knappt som att han rör vid bollen. Han bara lyfter bollen in i straffområdet. Och det är väldigt svårt för motståndare att försvara den typen av bollar. Det är nästan så att den blir för lätt. Alltså man får ingen kraft. Så jag tror inte att det är en slump ändå. Att det är väl Chris Wood kanske som nickar undan bollen där. Efter att Zubimendi drar till vid första målet. Men ja, Madueke, han ställde sig efter att han hade slagit in en hörna som precis gick utanför målet, så ställde han sig på och skrek rakt ut mot himlen för att han blev så arg över att Arsenal inte lyckades förvalta de här många hörnorna. Men sen kom ju målet till slut, och sen var det aldrig något snack om saken. Alltså Arsenal dominerade den här matchen från början till slut, och som sagt, det var mycket tack vare de här förstärkningarna. Esse, som vi redan nämnde där vid Gyökeres mål, alltså står ju för ett jättefint förarbete. Och Gyökeres gör precis det som han har värvats in för, det vill säga han står på rätt plats vid rätt tillfälle. Och inte ens, alltså det här tycker jag är allra mest anmärkningsvärt, eller snarare att det visar eller belyser hur pass bra Arsenal har breddat sin trupp nu. För att när Martin Ødegaard var skadad tidigt i första halvleken för ett år sedan, så hade det varit katastrof. Men nu värmer Nwaneru upp istället. Han kommer in och gör en fullgod match. Han har ju trots allt ett år ytterligare i ryggen nu, mer erfarenhet. Och han klarar av den rollen. Så att, ja, Arsenal mår bra. Eller snarare att Mikel Arteta har fått in precis de spelarna som han ville få in. Så att han har inte mycket att klaga över nu, även om de fortsätter att få skador, vilket naturligtvis inte är bra i det långa loppet.
Nej, så är det ju. Sen har ju, det finns två moment till som på något sätt stärker Viktor Gyökeres position. Han har ju en aktion där han själv transporterar bollen tvärs över planen, över straffområdet.
Ja.
Hittar ett väggspel med Esse, eller om det är Madueke.
Det är Madueke.
Och tar sig runt och trycker bollen i stolpen. Det hade ju varit ett fantastiskt mål. Men ett riktigt sånt där power forward mål. Liksom. Det är sånt han gör också. Det är liksom hans andra slags mål. Och sen är det den där, när jag tror att det är Madueke också, som hittar in med en passning framför målet när Gyökeres är utbytt. Och de har satt in vem det nu är. Ja, precis. Och det är ingen där. Och det var så tydligt att hade Gyökeres varit på plan, så hade det varit ett mål till.
Men
för det är
Declan Rice
gör.
Hade dragit in den bollen om han bara hade använt vänsterfoten. Jag förstår inte riktigt varför han sticker
det
fram högan där.
Ja, även för att det är den instinkten som har saknats i Arsenal ju. För att man har skapat mängder med den här typen av målchanser under hela förra säsongen, men man har saknat en spelare med riktigt den instinkten. Och nu har man det med Viktor Gyökeres, så
ja,
han kommer
in. Och så också
in.
Då att man har två yttrar som Madueke och Esse som är så... Alltså de är ju både lika och olika. Alltså de är båda två spelare som kan ta sig förbi sina motståndare en mot en, jättebra. De är väldigt olika i sättet de gör det på. Madueke är betydligt mer aggressiv, alltså det är, ja, alltså han sliter sig förbi nästan, medan Esse är lite mer elegant och bara flyter förbi sina motståndare. Men det gör ju också att, precis som du är inne på, att Arsenal är betydligt mer oförutsägbart nu. Motståndarna vet inte om de här yttrarna kommer gå på insidan eller utsidan. Så att, ja, nej, där har de verkligen fått till ett anfall nu som faktiskt ser väldigt farligt ut, trots då att Bukayo Saka saknas. Och Mosquera vill man också lyfta fram, för att han ser också riktigt fin ut och såg lugn och trygg ut bredvid Gabriel i mittlåset. Vi nämnde inte ens att William Saliba också är skadad.
Nej, precis. Han verkar väl vara på väg tillbaka nu, va? Det ska inte vara så allvarligt med Saliba som jag har förstått det.
Nej, det ska inte vara så allvarligt med Saka heller. Inte så illa som det först befarades. Ödegård lite mer osäkert, det är ju axeln igen som strular. Så vi får väl se här. De möter ju Atletico, är det väl? Eller Atletic
Bilbao.
Atletico Madrid. För Liverpool.
Ja, exakt.
Precis.
Och vi får se ifall någon av dem finns med till de matcherna. Vi får bara konstatera att publiken sjöng Are You Tottenham in Disguise åt Pochettino, som ju var tillbaka på Emirates.
Ange Postecoglou.
Jag har skrivit Pochettino till och med i min...
Det hade varit en chock om Pochettino.
Ja, det hade varit Postecoglou.
Och det hade jag varit betydligt mer taggad på också än att Postecoglou är tillbaka i Premier League. Jag vet att det är många som gillar honom, men vi måste nästan säga någonting om Nottingham Forest, för det har ju hänt mycket den senaste veckan, det här med att Nuno sparkades. Och det var väl inte överraskande i sig. Alltså, vi visste ju om att hans relation till framförallt det Edu, men också Marnakis, den var inte helt bra.
Nej, det var det inte.
Men det som överraskande då är ju att man plockar in Postecoglou. Alltså visserligen så kan jag ju förstå det när jag väl läste artikeln, men när jag väl såg pressmeddelandet snarare från Forest, så var det väl ändå saker som föll på plats, som man tänkte, ja, men Marinakis har ju värvat in en hel massa offensiva spelare, så att det är väldigt tydligt att han gärna vill gå ifrån det här Nunos pragmatiska spelsätt till att bli lite mer framåtlutat. Och sen finns det den här grekiska länken mellan Postecoglou och Marinakis, och på så vis så är det ju logiskt.
Ja, det är väl så.
Men det jag tycker är fascinerande, det är att det här är alltså en klubb som gjorde en jättebra säsong i våras då under Nuno, hamnar precis utanför Champions League-platserna, hade den väldigt länge, överpresterar helt enkelt sett till att det här var ett material som för inte allt för länge sedan, jag menar, Nuno räddade kvar dem i Premier League, alltså det var ju han som stabiliserade skeppet. Och nu kommer Postecoglou in och det första man börjar prata om är att nu ska vi vinna titlar. Och fine, alltså det är kanske bra att vara ambitiös, men jag tror det kan vara farligt för en klubb som Nottingham Forest, som inte har varit i Premier League så länge ändå, att helt plötsligt börja prata om att det är där målsättningen ligger. Jag vet inte. Det är ett väldigt stort självförtroende på Ange Postecoglou, och det är möjligt att han kanske lyckas jättebra med Forest, men jag tycker det är lite vanskligt, som sagt, när man gapar efter mycket, då kan man också missa hela stycket.
Ja, nej, men det vart ju tydligt att det från början var ett Forest som stod högre och ville mer vara på the front foot.
Alltså Mats Sells, han tvingades slå korta utspel alltså från eget straffområde. Det har ju inte hänt tidigare. Det var inte på min bingobricka över saker jag skulle få se i 2025.
Nej, men det vart ju, Arsenal var ju så överlägsna så att det gick ju liksom inte, de fick ju gå. Och man såg ju att Forest är ju fortfarande väldigt duktiga på att krympa ytorna också. Det var ju någonting som inte Spurs alls behärskade under Postecoglou. Det kan ju det här Forest-laget göra eftersom de har byggts för det. Sen när de väl gjorde det så var det ju svårare för Arsenal, men då tappade de ju det sättet som Postecoglou vill spela fotboll på. Och Arsenal var ju så mycket bättre på alla positioner att det vart ju liksom inte en kamp mellan två formationer, utan det vart ju en kamp mellan ett lag som bara fick försvara sig och ett som öste på framåt.
Ja, och sen har han ju bara haft en träning, så det är klart att man måste ju ge honom mer tid. Men
jag tyckte ändå man såg att han har börjat implementera nya idéer.
Det var ju inte Nuno-fotboll på det viset, även om Postecoglou själv menade på att han inte hade förändrats särskilt mycket, men att förändringarna kommer att komma. Jag bara menar att jag tror att det är en ganska tuff uppgift ändå, trots då att Nottingham Forest är en välmående klubb, så det är inte som att Postecoglou kliver in, alltså rakt in i en krisklubb på det viset, utan det här är ju en klubb som har värvat väldigt mycket, och som sagt, de har liksom många kvalitativa spelare som Gibbs White, inte minst Elliot Anderson, som dessutom har gjort det jättebra nu för engelska landslaget och så vidare, men det är mer att jag förundras över det här höga självförtroendet på Postecoglou. Och fine, han vann ju trots allt Europa League med Tottenham, men han hamnade också på 17:e plats med dem i Premier League-tabellen. Ja. Så att det är så här, man kanske ska vara lite ödmjuk ändå, eller?
Ja, absolut. Jag menar, Forrests bästa målchans i den här matchen var ju Chris Woods bröstning. Alltså den önskar mig att den hade gått in, för att det hade varit the most Chris Wood thing, allting går ju in för honom. Det har ju varit så under en säsong drygt här nu, att bara han är på bollen så på något sätt studsar den in, att han hade fått det där inlägget smack i bröstet och att på det sättet lobba. Alltså David Raya gör ju en grym räddning på den. Det är helt sjukt. Den går ju in om inte han petar den med långfingret liksom i ribban. Men det är ju egentligen det enda som Forest skapar i den här matchen. Offensivt, och det säger ju rätt mycket faktiskt. Vi tar oss vidare därifrån då. På tal om spelare som kanske kommer spela i Champions League i veckan, så såg vi ingen Alexander Isak för Liverpool. Han var inte ens med i truppen. Han kommer enligt Arne Slott vara med i matchen mot Atletico Madrid då i Champions League. Så får se hur många minuter han får där. Han är väl rätt så nertränad nu, kan man säga. Det ska ju byggas kondition, byggas motståndskraft i kroppen innan man kan släppas ut i det här hårda spelschemat.
Jag undrar hur många hyllningar Arne Slott ska hinna skicka nu till Jon Dahl Tomasson. Nu tryckte han in en till på sin presskonferens efter den här matchen. Det svider ju för en svensk då. Så
ja, så är det.
Tvingades beskåda Sverige under landslagsuppehållet. Men, ja.
Ja, det var fruktansvärt. Det var faktiskt fruktansvärt. Men annars så är ju Arne Slott mannen med matgjord i byxfickorna. För att det här var ju igen en seger i matchens sista skälvande minuter. Det var ju inte så att Liverpool liksom var det sämre laget i den här matchen, men det var ju ett riktigt skickligt försvarande Burnley som täppte till allting, och offensiven är fortfarande inte helt i synk i Liverpool, och sen är det liksom en idiothands, eller vad man ska säga.
Alltså jag tycker faktiskt att han får lite för mycket skit för det här, Mabry. Förstår absolut att man kanske ska tänka att vara extra i ett sånt läge.
Mer,
men sen samtidigt
mer otur,
så det går så snabbt,
tycker jag. Ja. Och det blir ju en alldeles för stor... Jag har varit inne på det. Alltså, mina gamla käpphästar är att jag tycker att straffområdet är för stort. Alltså konsekvensen av att stå ett inlägg därifrån till att få en straff bara för att bollen träffar armbågen på någon, den är för stor, tycker jag. Men nu är det ju som det är. Straffområdet borde dessutom vara rundat och inte fyrkantigt.
Det är typiskt Mohamed Salah också. Ja, har inte riktigt syns till under hela matchen, kliver fram och avgör. Jaha.
Ja. Nej, men det är ju så det är, och det är ju därför han är kvar, det är därför han tjänar bäst i laget, därför att han avgör fotbollsmatcher, det bara är så.
Det är ju straff då, det får man ju komma ihåg. Alltså han ska ju sätta.
Det är ju straff. Ja, visst, men det han gör det. Det ska ju sättas också, då han gör det. Men det är ju, ja, det är vad det är.
Sen kan man ju inte komma fram till om å ena sidan är det ju väldigt positivt för Liverpool att de fortsätter att avgöra matcher även fast det sker väldigt sent. Men sen å andra sidan så tänker man, hur länge är det här hållbart?
Nej, det är det ju. Det kan ju inte fortsätta så här. Men med tanke på hur stor del av laget som har byggts om, med mycket nya spelare det är med, ja, men med en Kärker som inte har riktigt kommit in och inte ser helt synkad ut med resten av laget.
Klockade sig av innan halvtid
dessutom. Ja, precis. Det var väl egentligen inte för
han var rädd prestationen. Han skulle åka ut.
Han var rädd att han skulle åka ut. Han drog på sig ett gult kort för filmning. Det var ju också en av de sämsta filmningarna. Man har sett, det var solklart gult. Och sen var det ju den där situationen då vid halvplan där han drog på sig en frispark och alla blev såhär, är det där ett gult kort? Som var väl lite så här på gränsen, och då kände nog Arne Slott att nej, in med Andy Robertson, vi riskerar. Men det var ju som han sa efteråt också, att enda sättet som Liverpool hade kunnat förlora den här matchen på, för Burnley hade ju ingenting framåt i stort sett. De ställde ju hela laget i sitt eget straff, och det var ju verkligen en parkerad buss. Att enda sättet vi kan förlora den här matchen på, det är att vi drar på oss en utvisning. Vi kan möjligtvis spela den oavgjort, vi försöker vinna den, men drar vi på oss en utvisning, då kan vi faktiskt förlora den. Och det var ju motivationen till, och han förklarade väl det för Kärkers också när han byttes ut. Sen kom ju Andy Robertson in och var bättre än vad Kärkers hade varit.
De måste ha pratat om det i halvtid också, att slå lite fler inlägg från den kanten, för då är det precis det som Robertson gjorde.
Och det var ju liksom, jag vet inte hur många skott som blockades, men det var väl de flesta av de här 20 plus skotten som Liverpool sköt, de blockades ju av Burnley-försvarare, så att det var svårt att hitta igenom. Och på slutet spelade ju alltså Liverpool med 7 offensiva spelare inne på planen samtidigt. Alla som fanns tillgängliga som var någon slags målgörare var inne på planen, för att Slott kände att men vi kommer åtminstone inte släppa in någonting bakåt. Det gjorde man ju inte heller. Och så får man den här turen som fortsätter att gynna Liverpool då. Så har det varit. Men prestationerna behöver nog, eller offensiven behöver nog bli bättre framöver. För man kommer inte få den här typen av stolpe in, kan vi kalla det, hela säsongen.
In med Isak.
Ja, Isak kommer ju läggas till den här ekvationen. Och han är ju bra, så är det. Nej, men det är väl ingen som förväntar sig att Liverpool inte ska bli bättre under säsongen. Alltså när det här nya anfallet börjar lära känna varandra och... Det kommer ju liksom, det här kommer vara den sämsta versionen utav det här Liverpool, är väl det man, i alla fall jag, förväntar mig. Och då är det ju bra att få med sig poängen så länge. Från Anfield till G-Tech, där Brentford tog poäng i slutminuterna. Det var väl ännu senare till och med än Liverpools mål, när Carvalho, lite omdiskuterat mål. Jag tyckte det var svårt. Jag har suttit och tittat på det. Jag suttit och tittat på stillbilder och repriser. Jag är lite förvånad över att det inte dömdes bort, om jag ska vara riktigt ärlig. För att det är ju en spelare ståendes offside som påverkar spelet när den nickskarven kommer. Hur som helst, målet stod, VAR tittade på det och kom fram till att det var korrekt. Och 2-2 blev det. En hel del positiva grejer ändå för Chelsea att ta med sig. Cole Palmer tillbaka, och Cole Palmer i målprotokollet direkt, till exempel.
Ja, nej, men han är ju som han är, höll jag på att säga. Han gör ju trots allt sitt första mål i öppet spel i Premier League sedan januari, tror jag det var. Så att det var ett tag sedan senast, men han är ju himla intelligent. Han vet precis vart han ska poppa upp någonstans, eller snarare var bollen kommer hamna. Så att det är ju en jätteglad nyhet att han är tillbaka för Chelseas del. Vad som är oroväckande för dem är ju defensiven i det här fallet. Och man får väl säga att Brentford, de gillar långa inkast. De hade flera farliga situationer där innan Carvalhos kvittering. Och
det var ju ett långt inkast på som ledde fram till kvitteringen också.
Jo, precis. Det var
Kevin Chade av alla människor som kastar långt. Han borde ju vara inne i boxen, tycker man, på de där långa inkasten. Men det är han som trycker iväg. Det var ju riktigt jävla raketinkast också.
Ja, det är ju det liksom som är själva idén. Att de ska packa ihop alla där inne i boxen och sen så ska bollen kastas in. Och jag vet inte om det är att spelarna kanske inte är vana vid att försvara sig mot den typen av bollar, men Chelsea såg inte bekvämt ut i att försvara. Det var ju till och med ett inkast som nästan gick hela vägen in i mål. Då hade ju inte räknats i för sig, så det hade kanske varit lika bra om Robert Sanchez bara lät den gå in. Men det var ju en varningssignal för Chelseas del, och sen så kommer till slut den här kvitteringen. Men också vid första målet som de släpper in. Alltså, visst, en bra aktion från Kevin Sherde, en fantastisk passning från Jordan Henderson som verkligen ser hans löpning och lägger den perfekt. Men sen samtidigt, jag fattar inte vad Tosin gör i det läget. Alltså han försvarar sig, han vänder nästan bort kroppen från Sherde istället för att vända sig mot Sherde, och sen så är Sherde förbi. Ja, där finns ju en del frågetecken ju för Chelseas del, så är det ju.
Men det såg märkligt ut, den situationen, för att Sanchez, han agerar ju inte heller, alltså han står ju på hälarna. Det är som att misskommunikation mellan Tosin och Sanchez i hur aktionen är, för att det ser inte otagbart ut, skottet. Men det är som att det fullständigt överraskar Sanchez när det kommer.
Ja, jag tycker väl snarare det är Tosin där som...
Ja, jo, men och det är nog för att Sanchez förväntar sig något, en annan aktion utav Tosin i det läget, att han ska fördröja skottet lite, eller han ska täcka på andra sidan eller någonting. Jag vet inte. Det såg lite märkligt ut i alla fall.
Men det var en viktig poäng för Brentford ändå. De saknade ju till och med Damsgaard, så de hade ju inte sin bästa spelare, men De kämpar på, höll jag på att säga, men de ligger ändå där i mitten och har tagit 4 poäng nu, så att det känns ju rätt så lugnt för deras del. Det är ju trots allt ett lag som tappade väldigt många profilerade spelare, inklusive då sin tränare också, så att de behöver all hjälp de kan få.
Ja, och det jag tror att värvningen av Jordan Henderson kommer nog visa sig vara väldigt, väldigt klok, för att, ja, men dels så sitter han ju på kvaliteter som vid framspelningen här, men sen så har han ju också ett lugn och en auktoritet över sig. Det syns ju på planen hur han dirigerar liksom de övriga spelarna. Han är hela tiden spelbar, han är press resistant, hur man nu säger det på svenska. Motståndskraftig mot pressspel och så vidare, på ett sätt som ju är jätteviktigt för ett sånt här lag. Och han har ju alltid varit en tränarens förlängda arm ut på planen, och det blir väl väldigt viktigt nu då när man har en mindre rutinerad manager som ska ha sina idéer ut till spelarna, att ha den rutinen.
Snyggt mål också från Caicedo när han dundrar in.
Ja, verkligen. Vilken pärla. Och Caicedo är ju fantastiskt bra i den här matchen också. Han har ju varit makalöst bra i början på den här säsongen. Är ju Chelseas bästa spelare just nu. Det är ju ingen tvekan.
Bättre än Joao Pedro?
Ja, alltså, det är väl hård. Joao Pedro gör ju också det bra i den här matchen. Spelar vi fram till det målet, va? Det är väl han som hittar tillbaka till Caicedo. Men jag vet inte, men han bidrar med så mycket på så många olika platser, Caicedo, tycker jag. Alltså, han är ju den här bollvinnaren, han är bolltransportören, han har tekniken, han har avsluten uppenbarligen. Jag tycker han är otrolig, Caicedo, faktiskt. Han är en bättre, mer mångfacetterad spelare nu än den Caicedo som slog igenom och var så fantastisk i Brighton. Han gör ju ännu mer nu, i känslan. Och tar ännu större ansvar, och att det dröjde lite innan han liksom kunde etablera sin position i den här truppen, får jag känslan av att han nu känner att han har den statusen, han har det förtroendet och han har mandatet att liksom spela ut hela sitt register på planen, och det gör han verkligen. Fasta situationer var ju avgörande här med tanke på de långa inkasten. Vet du vilka som är dåliga på fasta situationer?
West Ham är inte jättebra.
Ja, nej, Femte hörnmålet släppte man in i den här matchen. Fem hörnmål har man alltså släppt in på fyra matcher. Graham Potter har en del att göra där i 0-3-förlusten mot Spurs då. Vi tar oss till den matchen. Lukas Bergvall, 1+1. 0 minuter i landslaget, men i Spurs är han avgörande.
Mm, och jag tror inte Thomas Frank kommer återupprepa misstaget att sätta honom på bänken igen, för att Bergvall behövs, särskilt när man ska ha både Sar och Palinja på planen. Man behöver en liten kreativ spets, och det bidrar Bergvall verkligen med. Sen tycker jag att hans mål, som ju faktiskt är hans första i Premier League, det är ju väldigt, väldigt snyggt. Alltså det är ju ett nickmål då, det är Romero som slår en lång, djup passning, och Bergvall tajmar det perfekt och får in den där bollen, så att han hade ju en riktigt fin dag och var väl bäst på plan.
Ja, det får man väl absolut argumentera för, inte minst som svensk. Nej, men Spurs var ju bättre än West Ham i den här matchen, och det blev ju inte bättre såklart när Soucek tar det där röda. Inte mycket att snacka om. Såg du strumpan efteråt på, vem var det han
Palinja
tacklade nu? Palinja var det. Han fullständigt rivit sönder hela. Det ser ut som att benskyddet nästan var av på stillbilden där. Det var även om det inte är med flit, alltså uppsåtet är ju inte att skada Palinja, utan han kliver in i tacklingen, men sådär, ja, det är ju bara solklart rätt.
Ja, jag tror inte det är någon slump heller att det är just Palinja han tacklar, för att Palinja, han vann flest dueller i den här matchen, inte särskilt överraskande, men det visar ju återigen på hur, ja, men varför Tottenham värvade in honom. Han är ju otroligt effektiv och nyttig att ha på ett mittfält, och kan verkligen se till att stoppa upp det där och se till att motståndarna inte kommer igenom. Så jag tror väl det var därför Soucek klev in så hårt. Det var helt enkelt för att liksom sätta Palinja på plats, men it backfired, om man säger så.
Verkligen. Alltså det är ju en... Det är ju en brutalt dålig start på säsongen för Potter och West Ham. Frågan är, hur länge kan han sitta kvar, tror du?
Jag vet inte riktigt. Alltså nu, de ligger inte i botten i alla fall, de har ju ändå 3 poäng. Men jag tycker väl att det absolut största problemet för West Ham är att de är inte jobbiga att möta på hemmaplan. Jag tror att vilket lag som helst i ligan åker till London Stadium och känner att vi kan ta poäng här. Och det är ett problem. Och det är ett problem som har funnits länge också i klubben. Alltså det är ju egentligen inget nytt för Potter, även om han uppenbarligen inte har lyckats lösa det än så länge. Det kommer ju en viktig period här. Jag tror att de möter Crystal Palace i nästa omgång, och sen har de Everton innan de möter Arsenal. De måste få med sig någonting. Åtminstone mot Crystal Palace, där måste de vinna. Det är återigen en hemmamatch. Men 3 poäng är nästan ett måste. För att som sagt, att möta Arsenal, ja, de förväntas ju inte vinna den matchen, även om de väl gjorde det förra säsongen, ja, på The Emirates. Men ja, nej, det ser ju inte toppen ut nu. Och det är ett steg tillbaka sett till matchen mot Nottingham Forest, som de ändå går och vinner. Och ja, men där nyförvärven ser pigga ut, och Somerville, han kommer in i det igen och så vidare. Men ja, det verkar inte som att Graham Potter får vara glad särskilt länge i West Ham. Eller ja, inte längre perioder åtminstone.
Nej, alltså det saknas ju så mycket. Alltså de har Jared Bowen där framme, och det är liksom som att han är den enda som kan lösa det offensivt för dem. För det är ju när han har bollen vid fötterna som det kan hända saker. Man ser ju inte riktigt hur, ja, Paquetá möjligtvis då, som har kvaliteter, och han har ju gjort ett eller två mål den här säsongen också.
Men han hade ju en stor möjlighet där i början av matchen.
Ja, det är sant. Men ja, jag vet inte. Man ser inte riktigt vägen framåt för West. Man vet inte riktigt. Ett, så måste de ju få stopp på läckaget vid fasta situationer. Alltså de kan ju inte låta Sar stå helt ren på bortre stolpen på en hörna på det sättet. Alltså det är ju grundfel liksom. Då kommer man ju släppa in mål i varenda match, och man kommer liksom kliva in med ett underläge mentalt i att vi, så fort det blir hörna så är det en farlig målchans liksom.
Sen har Tottenham blivit bättre på hörna också, ska sägas. Och det är absolut säkerligen mycket tack vare Thomas Frank, att de har jobbat mycket på det. Jag menar, Brentford var ju likadana, just det här med att de lyckades nyttja, alltså fasta situationer framför allt.
Ja, Postecoglou jobbade väl inte med fasta situationer, var det inte så?
Ja, att han inte hade någon assisterande tränare va, på fasta
situationer. Ja, han hade väl inte, det var inget de jobbade speciellt hårt med. De jobbade på andra saker. Och jag menar, i Premier League, där så många lag lägger så mycket vikt vid just fasta situationer, då kan du inte ha så här dåligt försvar. Då kommer du inte hänga kvar. Det är bara så. Vi ser ju att jag tycker vi har bättre nykomlingar i år också än vad vi hade förra året till exempel. Som kommer göra det svårt för lag ur form att göra någonting. Vi tar oss till sydkustderbyt. De där två välskötta sydkustklubbarna med små resurser som gör det bra. Det är Bournemouth som är det bättre laget just nu, och de är ju faktiskt uppe på fjärde plats. 9 poäng efter 4 spelade omgångar. Man gör det ju ruskigt bra, det är den där förlusten mot Liverpool i första omgången som man ändå var väldigt bra med i. Plumpen i protokollet så här långt. En riktigt imponerande start, och det är Semenyo fortsätter att leverera även i den här matchen. Och ja, alltså Iraola, vilket jobb han gör där.
Ja, alltså Bournemouth undviker Brightons första press på ett väldigt skickligt sätt får man säga. Flyttade även över Semenyo till högerkanten så att han kan sina grejer, Iraola. Men jag måste... Jag är fullständigt fascinerad över att de gång på gång lyckas ersätta spelare med en spelare som ser precis lika briljant ut som tidigare. Och då pratar jag förstås om Veljko Milosevic, 18 år gammal, som kommer från Röda Stjärnan, kliver in och ser ut precis som Dean Huijsen gjorde, eller Sabanji, som jag har lämnat för typ, ja, vad kostar de ihop? Kanske 100 miljoner pund. Ja. Fick Bournemouth in för dem. Och han var absolut strålande. Jag tror att han kommer bli jätteviktig för Bournemouth under den här säsongen. Så att hatten av för deras rekryteringsteam för att, ja, att de har förmåga att hitta såna här guldkorn gång på gång. Det är ett underbetyg till andra klubbar som kanske har svårt att hitta spelare på vissa positioner. Men Bournemouth gör det riktigt, riktigt bra.
Ja, fantastiskt vackert mål i början där också. Utav vem var det som sköt nu då?
Alex Scott, va?
Alex Scott var det. Jag är också liksom en spelare vi inte nämner jätteofta i den här podden. Men det var ju en grym aktion. Men de har så mycket liksom kvalitetsspelare som, du vet, de tar inte de största rubrikerna, men fortsätter de så här, och jag menar efter förra säsongens jättefina liksom överraskande spel från Bournemouth, då kommer vi börja prata mer om några av de här spelarna den här säsongen också. Ja, men det är ju brutalt imponerande om man tänker sig med klubbar som Manchester United till exempel. Kikar man på en Iraola, det vet man ju att man har gjort tidigare, om det är nu så att Amorim, jag tror att det finns en annan kandidat som ligger ännu närmare till, men Iraola måste väl vara en kandidat för de största klubbarna framöver.
Vem,
här också,
vem
med tanke på vad han gör. En Oliver Glasner tror jag ligger närmare till för Manchester United.
Jaha.
Ja, det är vad jag tror. Jag tror att tanken är att han ska kanske ta över, eller hans tanke är väl att han ska ha en chans att ta över ett av storklubbarna här när hans kontrakt går ut nästa sommar. Men eftersom hans kontrakt går ut till sommaren så tror jag han är lösbar. Dessutom spelar ju Oliver Glasner ett system som är väldigt likt Amorims.
Ja, 0-0 mot Sunderland är ju perfekt då om man vill göra bra reklam för sig.
Ja, exakt. Vi kan väl bara gå till den då. 0-0 mot Sunderland, jag vet inte.
Nej, alltså de saknar ju faktiskt en del spelare. Alltså Adam Wharton är skadad och sen så Papesar. Ismailiasar saknades och sen så då Esse finns inte längre där. Så att han kan ju skylla på det faktiskt i den här matchen, och de skapar ju ändå en hel del. Sunderland har ingenting, utan det är ju målvakten Röfs som ser riktigt vass ut, alltså både mellan stolparna och med fötterna. Han har överraskat väldigt positivt på mig åtminstone. Så att ja, de får med sig en poäng, verkligen. Men det är ju kanske inte en briljant start från Crystal Palace sida så långt.
Nej, och det var väl rätt väntat med tanke på just att man tappar Esse som ju har varit deras bästa spelare under ett par säsonger. Ja, men tillsammans med Olise säsongen innan då som man tappade till Bayern München. Och nu fick man behålla Mark Gahey på deadline day, men det har väl också påverkat lite tror jag. Han ska ju ha varit rätt irriterad över att inte fått den där flytten, och allt det där har ju påverkat liksom starten på den här säsongen för Crystal Palace.
Jag tyckte ändå inte, man märker inte det på honom, jag tyckte verkligen man märker
det. Nej, jag tycker inte man märker det på hans spel, men den där typen av stories, alltså att spelare kan, det är liksom osäkerheten och allt det där runt omkring, det påverkar ju förberedelserna för Glasner, och han ska ju själv ha varit väldigt involverad och hotat med att säga upp sig och så vidare.
Sen var det kanske lite hårt för av mig att säga att de inte har inlett briljant, jag menar de har ändå 6 poäng på 4 matcher. Vi kan nog inte begära alldeles för mycket av Crystal Palace, speciellt inte när de saknar en del ordinarie spelare och sådär. De har ju inte en så pass bred trupp att man kan sätta förväntningarna så högt.
Nej, Adam Wharton är ju så oerhört viktig för dem. Han är ju briljant. Men jag säger det. Oliver Glasner till Manchester United. Om inte resultaten börjar komma här, så efter nästa landslagsuppehåll. Det är mitt tips. Han skulle ju heller inte behöva bygga om truppen så mycket, eftersom de är byggda för det systemet. Det är ju det som är det stora problemet just nu då för United. Om de skulle gå vidare från Amorim, så måste de hitta någon som kan spela en 3-4-3. Det kan ju Glasner.
Jag ska bara flika in också att Crystal Palace möter Millwall i Carabao Cup. Och vi minns ju allesammans vad som hände senast de här båda lagen möttes. Det var ju då när Mateta typ förlorade örat, eller höll på att förlora örat. Ja, så att det blir ett speciellt möte för honom. Vi får se om han spelar, men ja, det kan bli hett.
Mm, ja, verkligen. Vi tar oss till den absoluta botten av tabellen, nämligen Wolverhampton, eller vi kan väl säga att vi tar oss till mitten av tabellen där Newcastle befinner sig.
Alltså du måste ju, får jag bara säga direkt, du måste ju älska den här killen då som avgör den här matchen.
Voltemade,
ja. Det är ju verkligen en spelare för dig.
Ja, 100%. Jag älskar honom.
Såg du hans postmatch-intervju när de liksom står i... Jag har ju stått i det här rummet själv. Det är ju ganska högt i tak. Men alltså Voltemade står med gässan uppe i taket. Alltså det är så att han nästan kan snudda vid taket med bakhuvudet. Ja. Så lång är han.
Ja, han är otroligt lång. Och bra. Alltså, det är klart att han... ser lite osynkad ut i vissa situationer. Nu i början, menar, han har precis kommit in och det är ett stort steg för honom, han är en ung kille, men alltså tajmingen på det inlägget och det nickmålet, det var ju precis vad han behövde. Det var precis vad Newcastle behövde. Här har man ju ett vapen som är oerhört svårt att försvara sig mot, för att det där är ju, han är ju 100% bevakad. Det är ju så att Wolves står ju rätt. De är ju på honom. Han är ju bara för stor.
Ja,
det går ju liksom inte att vinna den duellen om du inte är själv är liksom 1,95 lång och stor och stark. Och det är klart att det är ju många mittbackar liksom, men inte alla. Så att är det fel gubbe som står på honom, men då kommer du förlora den duellen i straffområdet. Och man ser ju också vid fler tillfällen hur han är nyttig inne i straffområdet. Alltså han bara med sin storlek, och att han dessutom har liksom bra fötter. Han är ju liksom ingen, han är ju inte klumpig med bollen, han är ju tvärtom riktigt, riktigt skicklig med bollen.
Och det är ju bra timing framförallt på att han levererar direkt i debuten nu, med tanke på att Wissa ser ut att bli borta en längre tid. Så att där var det kanske Brentford som drog det längsta strået ändå i slutändan, med tanke på att de sålde honom. Så att det vilar tungt ansvar på Voltemade.
Nej, men det där tycker jag också säger lite grann om hela Alexander Isak och landslaget. Alltså vissa som ju inte heller har haft någon försäsong, som också har strejkat, som har tränat på egen hand och inte liksom spelat någonting, spelas direkt då i sitt landslag, i sina landskamper och går sönder. Det är ju liksom det som är, du riskerar att, att göra. Så att jag tror att...
Plus att Voltemade, han verkar väldigt ödmjuk. Alltså en väldigt fin kille. Så jag tror att han kommer passa in väldigt bra i Eddie Howes system. Alltså jag tror att Eddie Howe gillar snälla killar som gärna får vara bra på fotboll såklart. Men att det skapar ändå ett bra kollektiv. Nu säger jag inte att Alexander Isak inte var snäll. För att det ska man komma ihåg också, att Isak var... Han var en väldigt stor ledare för Newcastle också. Alltså när man tittade på deras matcher och särskilt live, så kunde man se hur mycket Isak faktiskt styrde i pressspelet. Alltså Isak är så pass intelligent att han snappade ju upp Howes sätt att spela fotboll på väldigt snabbt. Det måste Voltemade också se till att göra. Men ja, vi får väl se hur det går för honom framöver.
De hade ju faktiskt ett mål till som sen blev bortvarat för offside, där Voltemade står för en jättefin framspelning. Det är lite offside då på Jacob Murphy är väl som springer igenom. Men det där är också speluppfattning och touch, att med spelare runt omkring sig få fram bollen på det sättet, jättefint. Jag tror att de kommer ha väldigt mycket, mycket glädje utav Voltemade i Newcastle.
Ja, och bara säga någonting snabbt också om Wolves, som ju haft de har haft en katastrofal start på den här säsongen, men jag tycker inte att de ser så dåliga ut. Jag vet att man måste se till att sätta sina chanser och så vidare, annars spelar det ingen roll om man ser lovande, ja, att man ser lovande ut. Men jag tycker ändå att det är tecken på att Wolves ändå kommer att bli bättre, och nu har de en jätteviktig period här när de möter samtliga nykomlingar. Jag tror det är mellan 20 september och typ 26 oktober eller någonting sånt. Så här gäller det ju att steppa upp. Men jag har inte förlorat hoppet helt om Wolves riktigt än.
Nej, vi får se hur länge styrelsen har kvar hoppet om den här säsongen. Faktiskt. Vi kan väl ta oss därifrån då till, vi hade ett svenskt mål till.
Måste vi prata om det?
Det är ju brutal alltså.
The Times kallade det för ett av de galnaste målen i Premier Leagues historia.
Ja, det är väl att ta i, men alltså det blir ju helt matchavgörande eftersom det är matchens enda mål. Gabriel Gudmundsson nickar bollen alltså han...
Det är fascinerande ändå, alltså man förstår inte riktigt hur bollen går. Det är som att bollen bara landar på hans gässa och sen bara styrs.
Mycket vackert nickmål.
Ja,
vackert. Alltså hade det varit med flit så hade det ju varit 5-5.
Mm. Det är inte kul att han ser sent i en match heller.
Nej, alltså det är ju brutalt. Men han ser väl bollen lite sent. Det är ju någon som hoppar upp framför honom, och att det liksom han är inte beredd på att den ska komma, att den ska nå honom, och så tar det honom och så går den rätt in. Ja, den är ju brutal alltså. I en annars ganska jämn match.
Ja, precis. Så återigen det här med att man måste sätta sina chanser, det gör ju inte Leeds i det här fallet. Och jag tycker faktiskt ändå att även om Fulham gör långt ifrån sin bästa match, så tycker jag ändå man ser en stor skillnad när de sätter in sitt nyförvärv. Kevin, 22 år gammal, kom från Shakhtar, brasse. Och han ser riktigt spännande ut. Och det var han egentligen som gjorde att Fulham ens fick något tryck mot Leeds mål. Så att det var ju ett byte som verkligen betalade av sig för Marco Silvas del. Men de fick ju väldigt mycket hjälp till de här tre poängen. Det går ju inte att komma ifrån.
Nej, alltså det är tillfälligheter ibland som avgör. Så är det bara... otur för Gudmundsson att det var han som blev syndabocken här då, men det är klart att Leeds vinner skotten med 10-5. Visst har man ett lite lägre XG än vad Fulham har i slutändan, men man skapar ändå en hel del på bortaplan, och det är ju starkt som nykomling att åka till Craven Cottage och göra det. Det är inte alla som gör, om man ska vara ärlig. Vi hade mållöst möte mellan Everton och Aston Villa. Det är ju, även om det inte blir några mål i den här matchen, så är det ju en fröjd att se Jack Grealish spela med frihet igen. Det är verkligen som att han har släppt ut ur sin bur. Han ser så inspirerad ut när han spelar fotboll för tillfället. Han gör så mycket bra grejer med bollen även i den här matchen. Och Aston Villa kan ju inte göra mål, så att... då blir det ju som allra bäst 0-0 då när man möter dem.
Ja, Beto var ju inte allra sämst effektiv. Alltså Emi Martinez står ju faktiskt för ett par riktigt bra räddningar. Han är ju tillbaka in i värmen, kan vi konstatera. Men det som man höjde på ögonbrynet allra mest av i den här matchen, det är ju att Lindelöf alltså kommer in mot slutet och blir central mittfältare. Den har vi pratat om rätt länge, att vi ville se. Ja. Eller ja, att det vore spännande att se hur han klarar sig i den rollen. Men det säger väldigt mycket om att Villa har enorma skadeproblem på den positionen just nu. Med både André och Nana och... Nej! Ja.
Inte!
Gud. Varför gör jag alltid det här misstaget?
Det är för att jag är så
rädd också för att göra misstaget. Och det är därför jag gör det. Amadou och Nana.
Ja. I'm not Andre, mate.
Är skadad. Och det är även Babacar Kamara. Så att de har en hel del problem på den positionen. Och det gör i sin tur att Lindelöf tvingas komma in och hoppa in i den rollen. Men ja, de har ju inte... det säger ju också något om att Unai Emery kanske var rädd att tappa samtliga poäng. Alltså man sätter ju inte in Lindelöf kanske om man jagar en seger. Så att det finns en hel del frågetecken kring Aston Villa. Sen har de ju värvat in en del offensiv kraft nu, bland annat Harvey Elliott. Så att de hoppas väl att de på sikt får igång målskyttet, och det behöver de verkligen, för att just nu ser det ju allt annat än bra ut.
Ja, det gör det verkligen. Alltså det kan ju inte fortsätta så här. Sen kommer det inte fortsätta så här, för jag har väldigt stort förtroende fortfarande för Unai Emery, att han kommer lösa upp de här knutarna, men... Nej, det har ju verkligen inte börjat bra, så kan vi säga. Vi tar och slänger in till frågor då. William skriver, när ska Romero få den hyllningen han förtjänar? Det enda man hör är att han är en rivig spelare som alltid tar kort. Stämmer ju för sig också.
Ja, men han har faktiskt, han känns lite lugnare.
Ja, men hans passningsfot snackas det inte lika mycket om.
Jo, det nämnde du ju. Att det var en fin passning fram till där, va?
Ja, precis. Det är en otrolig passning som han slår där. Faktiskt då, jag menar, det är ju en kvalitetsmittback. Faktiskt, så att det, ja, nej, jag håller med. Det tycker ändå vi hyllar Romero. Makoto brukar väl aldrig missa tillfälle att hylla honom. Pitch and Profit skriver så här. Wirtz, innan sa ni att Newcastle-matchen inte passade honom. Det här var en perfekt match för honom. Helt värdelös igen, förväntas inte mer än så här. Jag tycker inte han var helt värdelös. Jag tycker han har blivit bättre och bättre hela tiden. Han är ju mer involverad i den här matchen. Sen är det ju såklart svårt mot Burnley som krymper ytorna så extremt som man gör. Men jag menar, det är ju inte Wirtz som är problemet i offensiven här, tycker jag. Jag tycker han gör ganska mycket bra. Liverpool får ändå ihop en XG på 2,65 och 27 skott. Det är ju att inget av dem studsar mot mål.
Ja, problemet är väl att han har väl inte riktigt varit mer än 6 av 10 typ i samtliga matcher, Florian Wirtz. Man hade ju lagt ribban ganska högt ändå för honom.
Ja, nej, men det där... honom är jag faktiskt inte speciellt bekymrad över. Jag kan tycka att det finns... Ja, men Milos Kerkers är väl den... Han är ju väldigt ung såklart, men han är väl den som har kommit mest snett in i det. Han ser lite övertänd ut på något sätt. Jag tror Wirtz kommer bara... Han behöver bara hitta tajmingen lite grann med spelarna runt omkring. Ja. Tycker han ser ändå bra ut. Olle Aronsson skriver, när ser vi Iraola ta över ett bättre lag?
Vem vet?
När det blir ett tillgängligt?
Jag tror oavsett att alltså Man United, jag tror inte att det jobbet är, visst det är Man United, så det kommer alltid vara attraktivt på ett vis, eftersom att det är en så pass stor klubb med all den här historien och så vidare. Men jag vet inte om det är så attraktivt om en tränare har en position där han gör väldigt bra ifrån sig, det går bra för laget. Jag är inte säker på att alla kommer göra som Ruben Amorim gjorde, det vill säga att lämna sin klubb mitt under säsong exempelvis. Det är ju så himla många nu som har misslyckats. Så vet vi ju inte, Amorim kan ju fortfarande lyckas. Vi ska ju inte räkna bort honom helt än. Men det är någonting där med Man United att det är svårt. Det är svårt att lyckas ta det projektet någon annanstans eller högre.
Rasmus Höjlund, jättefint mål i sin premiär för Napoli.
Ja, Scott McTominay är fortsatt liksom odödlig. Det är så här, ja.
Ja, det är ju... Det finns ju rätt mycket statistiskt underlag för att säga att spelarna är bättre utanför än innanför Manchester United. Det är ju någonting där. Så är det ju bara. Larrestor skriver: varför plingar inte varummet Oliver om att titta på det potentiella benbrottet på McAllister? Ja, det kan man ju fråga sig faktiskt. Att det alltid är McAllister som åker på de här jävla tacklingarna. Han fick ju bytas ut i halvtid där. Han försökte spela vidare för att han är som han är. Men fick ju bytas ut. Han kommer säkert vara tillbaka mot Atletico Madrid, tror jag. Det verkar inte vara något som är trasigt, men det var en ganska tuff tackling, får man säga, från Ugo Chukwu. Va?
Ja, han fick ju rött kort så småningom också.
Precis, lite senare. Men det är väl lite grann som den här Socek-tacklingen, om man ska vara ärlig. Det är ju inte meningen, det är ju inte egentligen en tackling med ont uppsåt, men den träffar ju fel, och man är ju ansvarig för sina dobbar liksom, och för sina, och just att den tar stödjebenet på det, såg ju riktigt otäckt ut när man såg slow motion-bilderna. Och han haltade ju rejält efteråt, men ja, vi får se hur det blir. Hörde ni, det var allt vi hade för den här veckan från Sportbladets Premier League-podd. Vi är tillbaka om en vecka igen. Matchet nästa helg, du. Arsenal City, vad säger du om den?
Mm, ja, där kommer man vara.
Ja, den är svår att sia om just nu med tanke på prestationerna för båda lagen den här helgen.
0-0.
Jag håller nog en... 0-0, ja, precis det. Guardiola mot Arteta. Det kommer vara en holmgång på ett eller annat sätt. Antingen taktiskt eller spelmässigt. Men det är ju frågan då hur det här lite rakare Manchester City, hur det passar Arteta bättre eller sämre just nu. Jag vet inte.
Och Merseyside Derby på lördag också ju.
Det är det dessutom, så att ja,
formstarkt spännande Everton. Helg att se.
Formstarkt Everton och ett Liverpool som ska iväg och spela Europa, spela en tuff match, eller inte iväg, de ska väl spela på hemmaplan mot Atletico Madrid, va?
Ja, jag tror det, va? Det är Arsenal som är iväg.
Det är Arsenal som är iväg. Ja, hur som helst ska de spela Champions League i veckan, och det får se hur det påverkar oss, ifall Alexander Isak kan sätta ett avtryck på. Tänk om han gör sin debut då, i ett Merseyside-derby. Läge att bli odödlig.
Mm.
Så är det ju. Hörde ni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi följer upp det och allt som händer. Så hörs vi om en vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.